Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Steering wheel, here.
Nu har det äntligen raceats igen och äntligen är plattan i mattan tillbaka med ett, vad ska man säga då, ett vanligt avsnitt, Anna, eller hur ska vi nämna det, benämna det här uppehållet som vi har haft? Det har varit specialavsnitt på specialavsnitt.
Ja, du, Filip Lindfors, och sen hade vi inte bara nog med det. Att vi hade specialavsnitt. Vi hade ju ett superspecialavsnitt också i slutet av förra veckan när jag faktiskt besökte Stockholm för ovanlighetens skull.
Ja, och det undrar jag ändå. Det kan ju vara av intresse att veta varför. För att alla som lyssnar på den här podden vet ju att du är ju bofast på de skånska slätterna. Och jag jobbar ju oftast inifrån redaktionen, va? Men den här gången så var du på besök.
Ja, vi hade ett litet möte där du och jag i livesändning dessutom. Bara sån sak, va?
Men hur kommer det sig?
Jo, men det är så här att Sportbladet fyllde ju 20 år för 2 år sedan och då kom det en pandemi. Så att vi fick fira 20 plus 2 år och då var alla vi som faktiskt var med när den här fantastiska rosa tidningen startade uppbjudna till Stockholm på kalas. Och jag hade ju inte varit den jag är om jag inte hade sett till att vi hade jobbat lite samma dag också.
Nej, såklart. Det har jag fått känna prov på, va? Med all rätt. Jag hade sett då i mitt schema att det stod ett kryss i mitt schema. Och då kände jag, fan vad nice. Då kan jag vara ledig och dra på en runda golf eller något sånt innan festen. Så kan jag hänga lite med andra på festen. Men Anna Andersson, ska ni veta, hon är en slitvarg som kämpar på för laget Sportbladet. Och därav så blev det en livechat med läsarna som var uppskattad, vet jag om, både av folk på Aftonbladet och av läsare. Och den finns att lyssna på som en liten specialpodd som har varit under det här. Det har varit specialpodd på specialpodd under det här uppehållet. Men även den här frågepodden finns som... eller fråge live tv-chatten, eller vad man nu ska kalla det. Vi gör ju lite sådana av Sportbladet. Den finns att lyssna på som podd. Men det här 20-årsjubileet ändå, måste jag säga. Du, Anna, och det är jag så jävla imponerad av. Att du är ju en av dem som var med från början. Och jag är så jävla imponerad för att då var jag 11. Och mellan 11 och 30 så har jag liksom varit ett fan av Sportbladet och alla dess journalister innan jag själv fick vara en del av det. Och jag var ju på det här 20-årsjubileumet och jag har ju liksom varit med 4%, 2% av Sportbladets existens liksom. Inte ens det kanske. Men du har ju ändå varit med hela vägen.
Ja, det har jag faktiskt. Men det kändes rätt kul. När jag kom upp på redaktionen, jag älskar verkligen att vara på redaktionen, så en av de första människorna jag springer in i, som jag ger en stor härlig kram, det är ju Petra Thorén. Och på något sätt så binder det samman på något sätt, för hon satt där och jobbade och skrev sina skidor och höll på och skulle iväg tidigt morgonen efter. Jag kom upp, smäller upp datorn och vet att jag ska in i livechat, och så kommer upp lite andra filurer där som man känner igen. De ska ut på stan och förfesta. Men Petra och jag, vi har hållit ihop i väldigt många år och vi ger oss icke, utan vi tar den för laget. Det gör de andra också naturligtvis, men det var så himla typiskt, va?
Men du och Petra ändå, ni har varit med från början och det är så jävla symboliskt att du kommer upp och då jobbar du. Och Petra ska också vara med på den här festen såklart. Men Petra ska iväg och jobba klockan 07 dagen efter, för hon ska på ett tåg till Trollhättan och bevaka rullskidor, va? Och det är väl kanske därför ni är två som har varit med hela vägen, för att ni är såna jävla slitvargar som gör det så jävla bra.
Fast det var ju ett gäng ändå. Vi såg en fantastisk bild där. Då var man ju ung och vacker på den tiden. Nu är man ju bara vacker liksom. Och då var vi 15-17 stycken som är kvar.
Nej, för mig var det så jäkla coolt att bara sitta längst bak i salongen och liksom betrakta. För jag har ju inte så jävla mycket med Sportbladets historia att göra, även fast jag har varit där nu i mer än 2 år. Vilket för liksom... för mig är jävligt lång tid att vara på ett och samma ställe. Men det var så coolt att bara luta sig tillbaks och se på alla sportblad. För alla var ju där på den här 20-årsfesten. Och det var ju jäkligt coolt på något sätt. Det var ju, ja men ni som lyssnar på det här, ni läser väl om alla annan sport också. Och varenda nu när ni har sett i Sportbladet var på den där festen. Och det var jävligt mäktigt att se folk från liksom... Lasse Anrell och Mats Wennerholm som har jobbat på Aftonbladet sen boktryckarkonsten uppfanns till dagens arbetare. Det var jävligt mäktigt alltså.
Mm.
Och dagen efter så var man inte stark på arbetsplatsen när man skulle stämpla in och jobba en hel dag.
Dagen efter så fick jag börja med att checka in på en F1-presskonferens faktiskt, redan väldigt tidigt på morgonen, så det var ju tror att man var pigg. För att då förkunnades det ju att Audi är klara för Formel 1 2026. Och den presskonferensen ville jag ju inte missa, så det var ju bara att logga in där och ha lite koll på Stefano Domenicali och herrarna från Audi som nu alltså är klara. Det har vi pratat om länge, men det som är intressant är faktiskt att Audi kliver in före Porsche. Vi har snackat så mycket om Porsche och Red Bull, men de som verkligen talar om att vi kommer, det är Audi. Dock var de väldigt tydliga med att de kommer att jobba med ett existerande team, men inte med vilket team. Däremot så är det intressant, tycker jag, att Alfa Romeo upplyser oss om att de kommer att lämna Formel 1 efter 2023. Så det är väl ingen vild gissning att Sauber går tillbaks till ett tyskt samarbete.
Ja, och då är det ju ändå 2023 till 2026 kvar.
Och ja, men det finns ju ingenting som säger att Audi inte kan tänka sig att gå in tidigare. Nej. De sa att de kommer att gå in 2026, men det behöver ju inte betyda att de inte kan tänka sig att gå in 2024.
Och det var dit jag ville komma, för att om då Alfa Romeo ska lämna så behövs det ju fyllas upp en plats, antar jag. Inte fan kör man väl med ett team mindre, eller?
Nej, men då hade ju Sauber kört för sig själva i sånt fall. Det är ju ett gammalt, riktigt klassiskt team, Sauber, som ligger bakom det som nu är Alfa Romeo. Och de har ju haft olika samarbeten under året, och det jag syftar på tidigare är ju BMW. Och när Sauber körde tillsammans med BMW så var det faktiskt ett vinnarteam.
Mm. Så det blir ju ändå lite dubbelintressant, och då, ja, det kanske blir så att Audi kommer in innan 2026 som du säger. Så det blir ju något att hålla utkik. Det kommer liksom hända, det är långt kvar till 2026, men det hinner ju hända saker och ting innan dess, va?
Ja, precis. Men det var ju en ganska kul, nu har vi inte ens hunnit börja prata om Belgiens GP, men det
Nej,
var en ganska
men ska
kul,
vi inte bara stoppa, ska vi inte bara stoppa och säga, nu börjar vi prata om racing och Belgien, let's go!
Jag var på väg att säga att nyhet nummer 2, Belgiens GP stannar 1 år till. Vi har ju snackat hela veckan om att det kanske kan försvinna, men klart strax före start här så är man klar att det blir ett Belgiens GP 2023. Men nu tycker jag vi snackar om det som händer på banan istället för det som händer utanför.
Mm, let's go! Och då undrar jag om det finns någon annanstans att börja än på Max Verstappen. Ändå, va? För att det började ju med det här kvalet. Eller ja, i och för sig, nu säger jag, undrar om det finns någonstans att börja förutom Max Verstappen. Och sen så börjar jag i kvalet. Så kanske ska man ändå börja i kvalet. För att det var ju inte bara Red Bull och Max Verstappen som hade valt att byta motorenheter, vilket gjorde att de fick starta längst bak. Det var ju en och annan som hade samma story.
Det var ju ett riktigt motorbytarparty kan man väl ändå säga den här helgen. Vilket jag gjorde att jag faktiskt tappade lite av mitt intresse för kvalet. För jag tyckte att när nu som det här läget var 7 stycken förare som hade olika motorkomponenter som skulle ändras. Och en av dem hade lite mindre än de andra, Valtteri borta. Så de andra skulle starta längst bak allihopa. Så kändes det som att det var alldeles för många steg för mig att räkna i alla fall under kvalet. Och jag tyckte att det tappade lite av sin charm faktiskt. Vad tycker du själv?
Jag tyckte att det var pikt ändå. Alltså, eller inte pikt, men det var av intresse för att det var liksom något nytt. Man behövde ta så himla mycket. Man behövde ha massa grejer i åtanke när det kvalades. Att man visste att hur många var det nu egentligen som skulle starta det längst bak. Det var alltså 6. Det var Verstappen, det var Leclerc, det var Ocon, det var Norris, det var Joe och Schumacher, va? Och sen var det Bottas som hade lite mindre.
Mm, ja. Stämmer bra det.
Ja, tack. Och det var just matematiken som gjorde att man fick ju tänka ett extra varv. För att de körde ju ändå kvalet. De var ju ändå där och de ville ju passa på att ta sin tid på banan som man får. Så när då en sån som Alex Albon gör ett superkval och tar sig till Q3... Och då vet man att när han kan bli som sämst 10 i Q3 så kommer han automatiskt starta som sämst 6 på grund av alla de här motorbytena. Och det tyckte jag var ändå lite, ja, men det var lite refreshing på något sätt. Det tyckte jag var kul.
Ja, jag tyckte bara att det blev lite för mycket. För här kör alltså Charles Leclerc och Max Verstappen om startplats 14-15 liksom, istället för startplats 1 och 2.
Ja.
Och någonstans där, jag tyckte inte att det var lika mycket refreshing. Jag tyckte
nej, men det var ju det också. Det var ju det också, att Leclerc och Verstappen och Norris och de här, de körde ju inte om att starta 1, 2, 3 och 4 som de brukar göra, utan de körde ju alla om att starta så nära Bottas, bakom Bottas som möjligt. Och det var ju något annorlunda. Då vet man att de körde liksom om 11:e eller 12:e eller 13:e eller 14:e eller vad det nu var där. Det tyckte jag var, ja, det var lite, det var något nytt i alla fall.
Ja, det kan du få tycka.
Men sen då? Sen var det racedags och då var det ett riktigt kaos varv nummer 1. Starten var ju, det var ju som en stridspilot som Max Verstappen fick kryssa igenom där, alla smällar och bilar för att ta sig upp.
Jag tyckte den där starten hade väldigt många olika parametrar. Vi har Charles Leclerc som ligger långt, långt bak. Händer ingenting. Hans kollega Carlos Sainz har vi längst fram. Han tar oväntat starten. Vi har Max Verstappen, ligger långt bak. Han kryssar som du säger. Vi har hans kollega Sergio Perez som inte alls kommer iväg som han ska.
Rutten start.
Ja, verkligen urusel som bara rasar. Och sen sitter han och lite tur därför att herr Lewis Hamilton, eller Sir Lewis Hamilton, gör ju någonting som han aldrig någonsin ens har funderat på att göra tidigare. Han klantar ju till det. Och den situationen gör ju inte bara det att hans eget race förstörs fullständigt, utan det blir ju ett kaos som gör att det blir väldigt stora förändringar. Och det här Perez som hade rasat ner så långt bak, han får ju en gratis chans att komma tillbaks.
Mm. Ja, för tydlighetens skull, Sainz vinner i alla fall kvalet, så att säga. Så han startar pole. Det är i alla fall så blir det. Och Perez bakom honom. Perez får ju en rutten start och tappar ju placeringar direkt. Han tappar ju en 3-4 stycken. Och sen så är det här första varvet när det är tajt om platser och alla försöker liksom ta sig förbi varandra och det är trångt och det är bilar bakom och det är bilar framför och till vänster och till höger. Och sen är det då Lewis Hamilton som ska ta sig förbi Fernando Alonso och då kommer de alltså wheel to wheel. Och då är det inte det här wheel to wheel som man snackar om, att när sidan av hjulet slår ihop med varandra, då är det alltså Hamiltons framhjul är framför Alonsos och han flyger ju upp då. Det är ju en flygtur.
Det kan jag verkligen säga. Det här, jag kan ju tycka att i det här läget så Alonso ger ju faktiskt Lewis Hamilton plats. Men de här två herrarna har ju en historia. Om vi går tillbaks till 2007. så var ju Alonso dubbel världsmästare hos McLaren, Lewis Hamilton nykomling hos McLaren, och de ägnar sig åt något slags stjärnornas krig under en hel säsong, vilket ledde till att McLaren kastade bort en given VM-titel som Kimi Räikkönen tog för Ferrari. Men det ledde också till att Fernando Alonso lämnade teamet, för de här två kunde ju inte vara på samma ställe. De har ju gått omvägar om varandra i det på de där två. Och det som är lite roligt i det här läget, det är ju faktiskt det radiomeddelande som Fernando Alonso drar till sitt team, för han är ju övertygad om att det är teamet som hör och ingen annan. Problemet är bara att hela världen hör vad han säger.
Ska du eller jag säga det?
Ja, men du har väl en bättre accent än vad jag har, va?
Jag kan också lägga på ett radiomeddelande och ett litet filter som gör att det låter som att det är på radion, så kan jag köra med lite ful spansk accent. Så här sa Fernando Alonso på radion efter att Hamilton hade flygit och Alonso klarade sig kvar.
Yeah, what an idiot. Closing the door from the outside. I mean, we had a mega start, but this guy only knows how to drive and start in first.
Ja, men har han rätt eller? Fel?
Ja, det var ju kul ju att han säger att Lewis Hamilton, han har ingen aning om hur det är att köra om man inte är längst fram. Det är jävligt kul alltså.
Ja, fast samtidigt så har han har ju en poäng i det hela.
Verkligen.
Lewis Hamilton har ju under många, många år startat alla lopp från första startled och haft en sån överlägsen bil att han har kunnat göra vad han har velat. Han har kunnat köra med ögonbindel men ändå liksom kryssat fram om han någon gång har behövt det. Men nu är det ju inte riktigt så längre.
Nej, och det, man kände ju med de orden som Alonso kör. Alltså, han tar ju pluspoäng hos mig för att han ger ändå fina uttryck av känslor där på något sätt. Och som du sa, Alonso ger ju verkligen Hamilton plats. För Alonso har ju sin högersida utanför banan nästan. Och Hamilton har ju hur mycket plats som helst på asfalten att hålla sig, men kör ändå in i Hamilton. Eller i Alonso, förlåt. Mm.
Men sen ska vi också för tydlighetens skull säga att i efterhand så bad ju Lewis Hamilton om ursäkt för det nybörjarmisstag som han gjorde, och att det finns liksom ingenting som kan förlåta det i stort sett som han gjorde där, för det var hans eget fel och han fick betala för det. Och Fernando Alonso ber också på sitt eget lilla sätt, kan man väl säga, om ursäkt efteråt för att han använde de orden som han gjorde, för det var ju inte menat för varken Lewis öron eller för våra öron, utan han gav bara uttryck för sin egen enorma frustration.
Alonso känns ändå som en kille som skulle kunna, om Hamilton hade blivit liksom riktigt vansinnig och kränkt och ledsen av det där, och om Hamilton hade konfronterat Alonso så bara, varför kallar du mig jävla idiot? Då skulle Alonso ändå, han känns som en sån kille som bara, ja, men du, fan, du är en jävla idiot. Det känns som att Alonso skulle kunna stå för det och bara stå upp rakryggad och säga samma sak igen där. Det han gör på varvet efter är också skitkul, för att då blir det ju säkerhetsbil. Bilderna går ju till Hamilton som står där och kollar på sin bil som de säger stopp i teamet. Och sen är det ju säkerhetsbil. Och när Alonso då kommer på varv två, då är han så fokuserad, för då har han liksom tänkt att nej, jag ska fan hytta med näven till Hamilton. Så han hytter med fingret på samma sätt som han hytter med fingret mot Tsunoda för ett par race sedan. Så när han kommer då på samma ställe där Hamilton står parkerad, då hytter Alonso med pekfingret mot Hamilton. Så där ska du inte göra, lille pojk. Och han är så fokuserad på det så att han missar ett radiomeddelande från sitt eget team om att de har bilinställningar. Så när han åker förbi Hamilton, då måste han säga förlåt, vad var det ni sa? Och då handlade det om att han skulle trycka på lite knappar för att ändra inställningar på bilen från teamet. Det tyckte jag var kul.
Det gäller ju att prioritera.
Ja, verkligen. Och det var fan rätt prioriterat av Alonso där. Och hytte med fingret. Hytte med näven, säger man. Va? Kan man hytte med fingret, eller?
Jag har nog aldrig hytt med mitt finger. Jag har nog skakat det. Vad säger man?
Hytte med näven, det vet man ju vad det är. Hytte med som en gammal gumma pekar.
Och jag ser där hur du sitter och viftar med fingret och du ser ut som en gammal gumma, jag lovar.
Ja, det är en Kenneth Andersson fast fram snabbt och tillbaka liksom. Hytte med pekfingret. Det var Alonso och Hamilton. Jag tyckte det var en rolig liten fight som var mysig.
Det var det, för annars tyckte jag att det här loppet, Belgiens GP, det tog slut på varv 18. När Verstappen hade kryssat sig igenom hela fältet och tagit sig upp i ledningen. Alltså han flög, han hade vingar, han körde i en egen galax. Ingenting kunde stoppa honom den här dagen. Vilket gjorde att racet i sig, kan jag tycka, kändes lite avslaget på en av de absolut bästa banorna. En bana som jag personligen tycker väldigt, väldigt bra om. Så var Verstappen helt enkelt för bra för sitt eget bästa. Eller för F1-sportens bästa.
Ja, och det här har ju fått lite, det har ju fått lite snurr på sociala medier och så där och bland racingfans. Men om vi bara börjar med att prata lite om Verstappens prestation först. Hur mycket är, om jag, alltså som jag undrar, den här nya motorn som Verstappen har tagit. Hur mycket är den nya motorn och hur mycket är bilen och hur mycket är Verstappen om man bollar upp det så? För att Perez kör ju också runt i en Red Bull-bil. Men han har ju, han är ju liksom, Verstappen kör ju nästan en sekund snabbare än Perez per varv efter, ja, däremot slutet eller vad det är.
Ja, men...
Fattar du, förstår du vad jag försöker fäkta efter?
Jag förstår precis vad du tecknar efter, men jag tror det är svårt att sätta en procentsats på det där. Däremot så kan vi konstatera att den här bilen är ju byggd för Max Verstappen. Han har varit i teamet i många år. Han vann VM förra året. Han vet precis hur han vill ha sin bil. Och teamet känner honom och man följer ju honom. Det är ju jättetydligt. Sergio Perez är ju, han är ju vattenflaskbäraren. Han är ju vad Rubens Barrichello var till Michael Schumacher. Han är ju liksom den som ska assistera och hjälpa till och göra sitt bästa för att köra hem andra platser. Och det var ju precis det som han gjorde här. Max Verstappen är överlägsen Sergio Perez i 9 lopp av 10.
Mm.
Alltså han var så bra, tycker jag, den här helgen. Så att ofta slutar racen med att när han vinner att vi sitter och pratar med alla andra som var dåliga. Men den här gången så var det så tydligt att Max Verstappen var så, alltså han var ju fantastisk.
Ja, nej, jag brukar ofta känna att så här, ja, hela Max Verstappen och i liksom teamet Red Bull, det är liksom inte så jävla lovable, men efter ett sånt här race så går det inte annat än att bara så här kasta stolen bakom sig, ställa sig upp och klappa sina händer för prestationen. Han startar 14:e och efter 8 varv så är han 3:a. Nej, han startar 14:e, han fick starta 13 för att Gasly fick starta i depån där. Det tog 8 varv för honom att komma upp som 3:a. Och när han då kör förbi Alonso, tror jag det är, som ligger där uppe. Ja, jag vet inte om det var för andra platsen eller om det var för tredje platsen. Så ser det liksom ut som att det är en teamkamrat som släpper förbi honom. Det ser ut som en teamorder-grej när Verstappen kör förbi Alonso. Alonso kör ju så fort han kan. Men det ser verkligen ut som att teamorder bara säger någonting till Alonso. Nej, nu får du släppa honom. Och att man bara coastar på gasen. Liksom. För det såg så extremt stor skillnad ut på farten där.
Ja, men jag tyckte det känns lite grann som när man kör här nere på E65, så är det så här dubbelfiligt ibland, tvåfiligt och sen är det enfiligt. Det känns lite grann som att man har en traktor framför sig och så kommer du liksom fram till, har du kört enfiligt och varit så förbannad på den där traktorn, så kommer du fram och så blir det tvåfiligt, så bara tjoo,
man trycker på sportknappen på sin bil och så släpper man ut 50% av 95 blyfri och gasar på.
Ja, men det kändes inte ens som man behövde göra det, utan man bara, jaja, men jag låter väl högerfoten bli något lite tyngre då. Och så svups har man tagit inte bara en traktor utan 2 lastbilar från Polen på vägen.
Mm. Och det här med toppfarten på Red Bull, det jag sa där i början innan jag började prata om Verstappen var ju att det har liksom inte tisslats och tasslats, men det har höjts lite röster för att det här var ett tråkigt race och att de borde göra något åt DRS-festen här. För att här är Red Bull så pass överlägsna och det är för att banan är så lång och det är så långa perioder som är långa raksträckor, så att det är lätt att få upp, eller har man en bil som är snabb framåt så är det lätt att köra om, och i och med att Red Bull är så himla överlägsen och så vidare och så vidare. Och med DRS så blir det lätt för dem att köra om, då blir det DRS-tåg ja, där bakom och så vidare. Och att det inte var så kul racing, sa många.
Nej, men jag kan ju hålla med om i det här fallet att DRS-rakerna kanske var lite för långa. Det kanske man ska tänka till på till nästa år, om det verkligen ska vara så. Men det finns ett par saker vi ska ta med oss här till det här loppet. Det är att inför den här helgen var det inte en regeländring, men kom ett nytt direktiv när det gällde golven och porpoising, som vi har tjatat om hela året. Och om jag har förstått det hela rätt, så var det alltså ett team som inte behövde göra någon förändring. Vi vet dock inte vilket team det var. Så den saken ska man ju ha med sig när man pratar om detta. Sen ska vi också veta att banan i sig passar Red Bull-bilen, som är så himla snabb, otroligt bra. Och vi har en Max Verstappen med en ny motor. Men lika viktig som den där motorn är ju det fantastiska självförtroendet som han har petat med sig. Det är ju ingen som ens bryr sig om att racea honom. Egentligen så har det ju ingen. Alla vet att jaja, men vi slåss inte mot honom, så vi släpper honom.
Mm. Och det... Förlåt, vill du fortsätta där?
Alltså, det som kan göra mig lite orolig är ju snarare det ryktet som finns om att Red Bull har ett lättviktschassi på gång. Liksom, att det ska väga ytterligare 10 kilo mindre. För då känner jag att då kan den här säsongen liksom springa bort. Vi har ändå nu 8 lopp kvar. Jag vill verkligen, verkligen, verkligen hålla liv i det här ett tag till.
Jag ska bolla upp några DRS-tankar som kanske du och framförallt våra lyssnare som är födda tidigare än 79 och 80 kommer bli vansinniga åt. Men i tider av att göra sporten mer actionvänlig och för nya tillkomna och så vidare, så har jag ett pekfinger uppe i luften här igen. Men först vill jag bara nämna just det här med att Red Bull-bilen är så himla snabb framåt. Och det är det som skiljer, om jag då har förstått det hela rätt, vilket jag känner mig rätt säker på. Det som skiljer Red Bull och Ferrari, som ändå är de bilarna som fightas om det i år, är att Red Bull har en bil som är så mycket mindre downforce-baserad än Ferrari. Vilket gör det här till banan där deras bil förmodligen då fungerar som bäst. För att det är långa rakor och det är långa partier där man kan ha så hög fart som möjligt. Medan Ferrarin har mer downforce, vilket gör att när det är många liksom low speed corners så funkar deras bil bättre. Men jag kollade på kvalificerings, alltså alla bilars topphastigheter i kvalet, vilket jag tycker är ganska intressant att kolla på efter kval inför race. Och där ser man ju att Red Bulls topphastighet i kvalet var 340 km/h. Och det var snabbast av alla. Långsammast var Alpin på 327. Så det skiljer ju ganska mycket i toppspeed. 13 kilometer i sammanhanget är rätt stor skillnad på. Näst snabbast framåt är Alfa Tauri och Alfa Romeo på 336. Bakom 334 på Ferrari och McLaren. Mercedes, Williams, Haas 332. Aston Martin 329 och sen långsammast då Alpin 327.
Det är ändå rätt bra att ha 329 på en sköldpadda.
Mm, det är det verkligen. Nu ska jag säga det jag ville säga om det här lilla DRS-experiment-tanken i mitt huvud. För det som blev problemet här var att det blev så förutsägbart. Att man visste att det är DRS under långa områden. Och då blir det lätt för då, ja, Red Bull att köra framåt. Och om man är bakom ett DRS så blir det så himla fördelaktigt. Men skulle man inte kunna bara bolla upp i sin skalle att man hade, istället för DRS som det funkar nu, att man har ett visst antal DRS-användningar på sin bil? Tänk dig det, att man bara får använda DRS liksom typ 10 gånger under ett race på 60 varv. Liksom. Ja, men lite håka i tennis. Som, där man,
ja, men lite push to pass.
Ja, men något i den stilen. Att istället för DRS som det är nu, så får varje team eller varje bil använda DRS, låt säga 10 eller liksom 12 gånger eller något sånt. Att det skulle bli ännu mer schack och sådär.
Ja, tanken är ju, alltså, allting kan ju modifieras. Så där har man ju den typen av mer push to pass, jobbar man ju med i andra serier. Så det är väl ingen tanke som man ska säga, nej, absolut inte.
Du, fan, kan du inte berätta om push to pass för den som inte liksom är superinsatt?
Men det är ju ungefär som det låter. Tryck på för att passera. Det har man ju, vi hörde i vårt specialavsnitt med Dino Beganovic exempelvis för ett par veckor sedan, så berättade han ju hur det fungerar där han kör i Formel 3. Att du kan använda det vid ett visst antal tillfällen du har, och du kan själv planera till var du ska använda det någonstans. När det, han berättade just om Spa i Belgien, där man då fick spela med det och kunde använda det antingen i början av de långa rakerna eller i slutet av de långa rakerna. Så det blev en liten ett litet schackspel där mellan bilarna, hur man använder det och hur mycket, när man ska använda det, och i början, i slutet, och hur man ska hantera det där. Så att, det kanske är en idé. Samtidigt så är jag ju lite sådär, det här var ju en väldigt tydlig bana där Red Bull var klart bättre än alla andra, men det kommer ju andra typer av banor också. Vi ska till Zandvoort i Nederländerna i slutet av den här veckan. Vi hörde Carlos Sainz stå efter det här loppet och meddela att han trodde nog att det kunde gå passa bättre för Ferrari där. Därefter kommer Monza, som är den stora höghastighetsbanan, som är snabbare än snabbast. Så att det blir också en helt annan typ av bana. Så att man ska ju inte bara för att det är en sak på en bana börja ropa efter, nej men nu måste vi göra någonting. För att det är också så att har man ett nytt reglement så måste det sätta sig lite.
Mm. Ja, jag bollar upp idén i alla fall för lyssnare att latcha med i sina skallar.
Ja, men jag högg inte huvudet av det.
Nej, vilket jag verkligen trodde att du skulle göra. Du kanske får säkert någon mail nu av folk som är vansinniga på mig att den här Filip måste vi fan plocka bort. Han fattar ingenting om F1 om man ska hålla på och ändra. Men jag kan vara pikt ibland, känner jag.
Du, Filip, det har jag redan fått.
Ja, det förstår jag. Och det är väl säkert med all rätt. Och till er så ska jag, som skickar mejl till Anna med vansinne om mig. Ja, men vi är tillsammans här. Vi är olika generations av F1-fans. Och många som lyssnar är nytillkomna. Och vi växeldrar ihop. Du, vill du säga någonting kul om Ferrari som klantar bort sig igen?
Alltså, jag tycker ju inte att det är kul längre. Jag tycker ju att det bara är klantigt. Alltså, det är lite så här Mr. Bean, liksom. Men vad är det igen? Alltså, i det här läget, var ska vi börja, Filip?
Jag som Arsenal-vurmare tycker att det här känns lite som Arsenal 2013 till 2017. Och den som kan se fotboll vet vad jag menar. De är liksom dömda att skjuta sig själva i foten hela tiden. Och även om de nu liksom ska kunna cruisa in på en tredje och en femte plats, som de skulle kunna göra, så klantar de sig ändå i slutet. Alltså, de hade ju ingenting att sätta. Tidigare på säsongen har det ju varit fight mellan Ferrari och Red Bull, och sen har Ferrari klantat sig om och om och om och om och om, och om, och om, och om, och om igen. Och den här gången så var det ju nästan höjden av klanteri. För att Sainz är klar som trea. Han var visst lite hotad av Russell. Men Leclerc får då ett meddelande på sin radio. Som... ja, vi kan väl lyssna på det bara.
So, box this lap. Pit confirmed.
I will not risk it this time. But if you really want to try it, but I will not risk it.
So, box now, box.
Och ja, de säger alltså till honom att han ska boxa för att ta ett par nya däck för att kunna köra fastest lap. Han går in och gör det Och då kommer han ut bakom Alonso, så han tvingas ta sig förbi Alonso. Misslyckas med att sätta snabbaste varvet, men tar sig ändå förbi Alonso. Och efteråt så visar det sig att han har kört 1 kilometer i timmen för snabbt på depårakan, vilket kostar dem en bestraffning på 5 sekunder, vilket gör att han hamnar bakom Alonso i slutordningen och tappar 2 poäng.
Alltså jag, ibland så har jag nu svårt att förstå 1, hur det är möjligt, och 2, hur man kan behålla jobbet när man gör fel på fel på fel på fel. Jag brukar vara lite försiktig i det där med att man ska plocka bort folk, för de har ju någonting att komma med och man måste ju på något sätt jobba tillsammans. Men här börjar jag ju fundera över, det är lite som Stefan Johansson sa i sitt specialavsnitt där.
Lillövis det... avsnittet för 2 eller 3 avsnitt sen. Tillbaka och lyssna på det. Kul avsnitt. Många som inte hade någon aning om vem han var, men som tyckte att det var roligt. Vad sa han?
Jo, men han sa ju att det sitter ju ett gäng teoretiker och tittar och funderar och försöker lägga ihop 1 och 1. Men det är ju ingen som har någon slags fingertoppskänsla. Man måste ju coacha också. Man måste ju se. Man måste ju känna och veta. Det är ju inte... Det är ju inte alltid som det som är bäst i teorin funkar allra bäst i praktiken.
Och just här var det så jävla talande, för att Leclerc själv ville ju inte riskera det. Han säger, jag vill inte riskera det. Och då säger de efter lite tystnad, box, box. Så jävla dumma.
Nej, men alltså, fingerspitzgefühl.
Ja, det är noll sånt där. Hade de då bara... om de hade lyckats med att göra snabbaste varvet, då hade de ju också, hade de lyckats, så hade de ändå bara vunnit 1 poäng på det. Där de vill, ska sägas då, är ju att de vill ju ta poäng från Red Bull. De vill ju ta, för att Max hade ju snabbaste varvet och det ville de ta, så de ville ta 1 poäng från Red Bull. Nu slutar det med att de inte tar någon poäng från Red Bull, ger bort 2 poäng till Alonso och Alpine. Hade de då tagit det där snabbaste varvet och ändå fått den där bestraffningen, då hade de visserligen tagit 1 poäng av Red Bull men gett 2 till Alpine.
Ja, men ibland så känner jag också att man måste ju förstå sin egen plats här på jorden. En sån dag när Max Verstappen kör som en, jag vet inte vad, stridspilot. Och är så överlägsen. Alltså du hade ju inte ens kunnat hälla ut olja på den där banan och han hade inte vunnit. Allt han gjorde gick hem. Är det då värt att ta den risken i det läget?
Och det finns lite smaskigare detaljer kring hela den här grejen. För på varv 1, eller om det nu är på varv 2, vilket jag lite kanske har glömt, så säger Leclerc någonting om att det luktar något lurt här i bilen, vi måste in, och så säger de att de ska in och byta däck. Han byter ju däck på typ varv, vad är det? Är det varv 1 eller varv 2 eller något sånt? Och då har det nu kommit fram, för att det är någon overheating på någonting i Leclercs bil, och då har det nu kommit fram att det är så att Verstappen har någon liten plastbit på sitt visir på sin hjälm. Ni vet, sån liten skyddsplast som sitter ovanpå glaset. Som han sliter bort där under varv 1, eller om det nu är varv 2 eller 3 där. Som han sliter bort från sin hjälm och släpper bakom en liten plastbit. Och då visar det sig att den här lilla plastskyddsvisirbiten fastnar i Leclercs framdäck. Och gör då att en sensor överhettas på något jävla vänster. Vilket gör att det ligger och trycker också på något sätt på det där jävla däcket. Så att de måste gå in och byta däck så där snabbt. Och då går de ut sen och säger att anledningen till att Leclerc körde 1 kilometer i timmen för snabbt i pitlane var på grund av att den här sensorn funkade inte, för att den hade överhettats av Max Verstappens lilla plastbit. Det är ju som Mario Kart när man sular ett bananskal bakåt. Det är precis det som händer. Sular ett bananskal bakåt, eller ett grönt skal, eller ett rött skal, och Leclerc åker på det.
Det är sånt som brukar hända i Monaco. Där kan det ju fastna allt möjligt, glasspapper och läskburkar och allt.
Ja, men det är så jävla sjukt att bara se dominobrickorna hela vägen. Att Red Bull lyckats med allt. Max sular bort en liten plastbit från visiret som Leclerc får in i sitt framdäck, som gör att han måste gå in och byta däck, vilket gör att han tappar i början ännu mer när de båda startar så långt bak. Vilket sen i förlängningen gör att han kör för fort i pitlane, som kostar honom 5 sekunder och gör att han tappar en position på Alonso. Det är ju så jävla roligt.
Det var inte hans dag helt enkelt.
Nej.
Men plasten sitter på visiret, det är någonting som alla förare har som man kan plocka bort när de har blivit skitiga eller vad det nu är, va?
Ja, så det var inte så att Max Verstappen hade ett S in i sleeve och sulade ett sånt Mario Kart bananskal bakåt, utan det där gör alla lite då och då. Det var bara att det var den maximala oturen som landade hos Leclerc där. Och sen, jag vill bara säga att efteråt, alltså det gick ju åt helvete för Ferrari och på alla sätt och vis. Binotto dök inte upp på sin Sky Italia-intervju efteråt, som vi vet är i princip obligatorisk. Så det var ju nog ganska trumpna miner i Ferrari efter racet.
Ja, hade du förväntat dig något annat efter det där racet?
Ja, kanske utan det där jävla haverit på 1 km/h fortkörningen i pitlane och 5 sekunders tillägg. Då kanske de ändå hade liksom förlikat sig med känslan av att ja, vi hade inte så mycket att säga till om idag.
Men du, nu tycker jag att vi kör race-resultatet, va?
Nu kör vi race-resultatet. Det är något vi aldrig har gjort.
Har vi inte?
Nej.
Nej.
Ja, men då tar vi race-resultatet då. Det är väl lika bra. Vill du säga det, Anna? Du kände sugen.
Ja, visst, ser du.
Kör!
1. Max Verstappen, Red Bull. 2. Sergio Perez, Red Bull. 3. Carlos Sainz, Ferrari. 4. George Russell, Mercedes. 5. Fernando Alonso, Alpine. 6. Charles Leclerc, Ferrari. 7. Esteban Ocon, Alpine. 8. Sebastian Vettel, Aston Martin. Och 9. Pierre Gasly, Alfa Tauri. De tog poäng igen. Och 10. Alexander Albon, Williams. Det var det som var intressant.
Ja, hur tyckte du att det där kändes som en del i podden?
Alldeles för långt.
Ja, verkligen. Det här blir enda gången ni får en uppläst sådär. Men däremot så kan vi ju berätta om hur det ser ut i mästerskapet i alla fall. För racet, det känns som att folk kanske har koll på hur det gick. Men i mästerskapet så är det nu så här. Verstappen, ja, han har ju alltså tog sin 9:e seger för i år. 284 poäng totalt nu. Perez 2 i totalen. Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Alonso, Bottas följer. Med Verstappen med sin 9:e GP-seger här nu, så har han nu vunnit 20 av de 37 senaste sedan Abu Dhabi. 9 andra platser. 3 i Monaco, 5 did not finish och sen var det Silverstone och Ungern där han tog sin mål som 7:a och 9:a med en trasig bil. Som jag kände lite efter det här helgen, det är ju bara sula stolen i väggen bakom, ställa sig upp och applådera till Verstappen efter det han har gjort. Det är ju otroligt alltså vad han kör. Och Ferrari har ju ingenting att säga till om i mästerskapet, för där är det ju Red Bull och fulla muggar. Alpine körde ju såklart mycket bättre än McLaren där, det har vi inte nämnt något. Men efter det här så kan du sätta plus kanske, så får vi se vad vi får höra om för...
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Saker.
Då börjar vi med ett plus. McLaren. För samtidigt som Alpine tar poäng med 2 bilar, Alonso 5:a och Ocon 7:a, så slutar McLaren utanför poängen med båda förarna. Det där blir riktigt dyrbart för McLaren i konstruktörs-VM, där de 2 teamen slåss om plats 4.
Och de har också slått som kontrakt och förare bakom mellan varandra. Det kommer vi prata mer om såklart.
2+ går till Alexander Albon, som tar en pinne för Williams.
Och det är efter sitt fina kval, får man väl ändå säga. För att den där bilen, du brukar säga bred som en laggårdsdörr, men det känns ju som att de har gjort den där bilen bredare än alla andra för att de ska kunna hålla folk bakom sig om de ja, om de lyckas med att ha någon bakom sig.
Ja, men ofta så har de faktiskt ingen bakom sig, men det här var ju undantaget som bekräftar regeln då.
Ja, verkligen.
Tre, vilket är bra, det får vi ändå säga för Sergio Perez. Efter den usla starten så kör han ändå in en dubbelseger till Red Bull och kliver upp på andra platsen i VM. Fyra plus, det går faktiskt till Fernando Alonso och det fantastiska radiomeddelandet efter kollisionen med Lewis Hamilton. Det gav i alla fall mig dagens skratt.
Ja, mig också. Och när han hytte med fingret.
Ja, det får vi inte glömma, va? 5 plus. Ja, det finns väl bara en kille som kan få 5 plus.
Matteo Benotto.
Inte riktigt, va? Nej, Max Verstappen, killen med vingar som flög i en helt annan galax.
Och motorstopp.
Ja, men Ferrari. Ferrari, 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 Ferrari. Alltså, de gör alla fel på en gång, gång på gång.
Lite på samma sätt som jag berättar om alla Max Verstappens första platser så kan man snart berätta om alla Ferraris motorstopp i plattan i mattan.
Ja, men det känns ju lite så.
Nu nöjer vi oss med plusset och racet och så ska ni få lite andra småstats. Vi börjar med att berätta att nu, efter att Hamilton flög mot Alonso och inte gick i mål, så har nu alla förare ett race där de inte gått i mål i år. Nu finns det ingen som har kört alla race. Kommentar?
Jag tycker att det är ganska väntat under en säsong när vi har ett så stort nytt reglemente.
Ja. Men det dröjde ändå länge.
Jaja, men det är 20 förare.
Ja, det stämmer. Så här är det om Max Verstappen nu, för det finns mycket att säga om Max Verstappen. Det här var andra racet i rad där han startade utanför topp 10 och vinner. Det här har bara hänt 2 gånger i historien. Förra gången det hände var 1959 i det sista racet. Och det första racet 1960, när Bruce McLaren, ja, den McLaren, startade utanför topp 10, 59 i sista loppet. Och så startade han utanför topp 10 i första loppet 1960. Det var alltså 2 race i rad och sen går han och vinner. Och det har alltså bara hänt de här 2 gångerna.
Det är en hel pensionsålder sedan.
Ja, eller hur? Och Max Verstappen gjorde det nu då, men han startade 10 i Ungern och sen 14 i Belgien. Eller ja, 13 blev det, men gick i mål som etta. Det har hänt 2 gånger, otroligt. Och sen var han också 3:e förare någonsin att göra det i Belgien. När han gjorde det från sin startposition. Schumacher har gjort det P16-1 och Jim Clark P12-1. I Belgien alltså, men det var ju mer intressant där med Bruce McLaren. Nästa är att Hamiltons HBTQ-hjälmstreak is no more. Den har jag tagit upp här många gånger. När han har haft sin regnbågsflaggsfärgade hjälm så har han hamnat på podiet. Men nu är det över.
Ja, är det inte så? Streaker är till för att brytas.
Mm. Och sen den här är en riktigt rolig stat som jag hittade på Reddit. Nu är det så här, matematiskt, att Ocon, Alonso, Bottas, Magnussen, Vettel, Ricciardo och Gasly är alla borta från VM-titeln matematiskt sett. Nu är det 7 förare som har chansen rent matematiskt att vinna VM-titeln. Kul ändå att det är möjligt. Det vill säga alltså om Verstappen DNFar alla, att han inte går i mål. Egentligen är det 6 stycken, för Perez borde ju egentligen inte räknas, men matematiskt har han chansen. Men det är ju...
ja, men om man känner trenden så är det väl snarare troligt så att Max Verstappen säkrar den där VM-titeln.
Ja, och
innan
det
ett par race.
Exakt, och det kommer nästa småstad här. För det är så att om Max tar maxpoäng så kan han vinna redan i Japan. Och det, efter Japan så är det 4 race kvar av säsongen. Så tar han då snabbaste varv och vinner, då är det klart i Japan.
Ja, han är inte den första förare som har vunnit en VM-titel i Japan i sånt fall.
Säg några andra som har vunnit i Japan då.
Michael Schumacher, James Hunt.
Och då har det också alltid varit många race kvar på säsongen så att säga. Det är en sån klassiker rent schemaläggningsmässigt. Är det där du menar?
Nej, jag menar bara att det är en sån bana som är där det är flera som har vunnit. Mika Häckinen har också vunnit där 98. Det är en sån bana där jag vet att det är så tidigt där jämt när racen går. Så jag vet att det har varit lite sådär tidigt att lägga upp en VM-titel. Herregud, Sebastian Vettel har ju 17 också gjort det. Och det är lite jobbigt när man skriver jobba för kvällstidning.
Mm.
Ja, för att när det är VM-titel som är klar klockan 7 på morgonen en söndag, så är det inte så jätteroligt att läsa om det klockan 7 på morgonen en måndag.
Nej, men då finns alltid e-tidningen på Aftonbladet som jag kan rekommendera varmt. Där vår vän Näsan alltid smäller ihop Aftonbladet och Sportbladets e-tidning som faktiskt existerar. Vi har pratat lite om det de senaste dagarna på redaktionen att den där e-tidningen är jävligt underskattad alltså. Det är som papperstidningen fast i digitalt format. Det är jävla bra grejer.
Nu kommer jag på en till.
Säg det.
Ayrton Senna. Det är många jag kommer på här, en efter en efter en. Ibland så är det dumt när man häver ut såna där saker, så frågar du vilka, då måste jag börja tänka efter.
Mm. Men det är just, jag gör det för att jag vet att du sitter ju inne på all den här jävla informationen.
Jag har säkert glömt någon
ja,
också. Men
det är väl klart, men du har för fan levererat tillräckligt, Anna. Du har så jävla bra koll på allt. Något annat du har koll på, det är att nästa vecka så ska det rejsas i det som nu för tiden heter Nederländerna. Och banan heter Zandvoort.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men det där är en ganska rolig bana faktiskt. Det kördes F1 på den första gången 1952. Och då var det Ferrari med Alberto Ascari som vann. Och efter racet nu då, så sa ju faktiskt Carlos Sainz att det där kunde vara en bana som passar Ferrari. Så vi får väl se. Den är 4,2 kilometer lång. I fjol så gjorde den faktiskt comeback efter 36 års frånvaro. Det som är lite intressant är att den ligger vid Nordsjökusten i sanddyner, vilket ju kan ha en effekt. Om det blåser mycket så kan det komma in rätt mycket sand på den där banan.
Därför den heter Zandvoort.
Och det är också så att vädret förändras ju rätt snabbt vid Nordsjökusten. Vi har 4 vänsterkurvor, 10 högerkurvor. Verstappen, hemmaförare, vann i fjol efter 2 depåstopp. Vid 13 tillfällen så har föraren vunnit från pole position. Och högsta startposition som en förare vunnit på är startposition 10. Och det gäller då Niki Lauda 1985 och René Arnoux 1983. Och jag funderade lite grann över det här med flest vinster och sånt. Det pratar vi om ibland. Men vad ska jag säga? Jim Clark har 4 vinster. Niki Lauda och Jackie Stewart 3. I modern tid nu så har vi bara kört 1 lopp där. Då vann Verstappen före Hamilton, Bottas, Gasly och Leclerc.
Så rent procentuellt så är Verstappen 1 där, gissar jag på.
Det får man väl säga, va? Typ, ish.
Jag vill bara säga om det du sa om banan och att Sainz har pratat om att det kanske ska passa Ferrari bättre. 4,2 kilometer Nederländerna nästa vecka. Spa 7 kilometer. Det är en jävla skillnad på längd på varv.
Ja, och på bantyp och på hastigheter. Så det här är en helt annan utmaning. Men det är lite det som jag kan tycka är skärmen med Formel 1. Det är att det är olika banor. Olika typer av banor som man måste vara bra på. Men jag tror ju att Max Verstappen kommer att trivas här också.
Ja, det får man väl gissa, va? Nu är det ju så att de som spelar motormanager kanske har liksom... Vissa har glömt bort att man lirare, andra kanske har gett upp säsongen för att man är sämst. Vi har ju ett litet internbett på redaktionen, jag, Makoto Asahara och Micke Ljungberg. Där jag har nu levt på eller jag har ju liksom jobbat in pengar på ränta. Det har varit min taktik, att jag har mycket pengar på banken på mitt motormanagerlag så att jag får hög ränta så att jag ska kunna köpa lite dyrare team i slutet. Och jag hade fingrat färdigt på ett lag inför den här helgen på, med Red Bull i depån, med Red Bull som bil, Max Verstappen och Perez. Jag har bestämt mig för att gå all in på Red Bull. Men sen satt jag och kollade på det här med liksom alla motorbestraffningar så att de skulle starta längst bak. Så då tänkte jag, nej men vad fan, jag fegar ur ändå. Jag går inte all in Red Bull än, utan jag drar en chansning och kör på Mercedes i depån, som är det absolut dyraste man kan köpa. För att de ändå skulle ha två bilar längst fram. Kanon! Så det gick åt helvete för mig i mitt lilla internbett mot mina två vänner. Men inför Zandvoort så kommer jag byta in fullt med Red Bull-folk överallt. Även om Sainz säger att det ska passa Ferrari bättre.
Lycka till!
Vad har man mer annars att tänka på där, Nederländernas GP då? Det kommer ju vara satan med orangea rökbengaler och orangea kepor på läktaren. Och det är ju så här att vi tänker ju att det låter så jävla mycket om de där bilarna när de sitter där i. För jag tänkte säga så här, hur fan ska Max Verstappen liksom utöver hela helgen märka av att det är hemmarace? Men så kom jag på att när vi snackade med Felix Rosenqvist i vårt första gästavsnitt, då får ni spola tillbaka ännu lite längre och scrolla ner i vad ska man säga, poddmenyn där på plattan i mattan, om ni inte har hört avsnittet med Felix Rosenqvist. Han säger ju att det är så jävla sjukt, för när man kör de här stora racen, då snackar han om Indianapolis eller Indy 500, att man faktiskt hör publiken trots att man sitter och gasar omkring där i sin bil. Så Max Verstappen med hemmapublik, det lär ju bli något utöver det vanliga för honom.
Säkert, fast han hade ju andra sidan hemmapublik den här helgen också. Han är faktiskt född i Bergen.
Ja, just det. Jag tänkte att jag skulle svara på att du skulle säga han hade faktiskt hemmapublik förra året också. Men då tänkte jag kontra med att säga att ja, men han är jävligt mycket större stjärna nu än vad han var vid det här tidpunkten förra året.
Jo, men titta bara på hur han har haft det, alltså på Red Bulls hemmaplan. Nu vann visserligen Charles Leclerc i Österrike. Och den här helgen. Så att,
Ja, det kommer bli jävla orange på under kommande helg. Kommer det vara utskåpning från start till mål? Eller kommer det kanske vara lite spännande redan i kvalet kanske? Vad tror du?
Jag tror att jag faktiskt ska hålla den inne, för jag vill se de här kvalen nu innan jag fullständigt dömer ut Ferrari, för annars är risken stor att jag säger någonting som jag kommer att få ångra.
Jag är ju den som gärna står för saker som jag säger som jag kommer att ångra. Så jag säger ju att det här som jag har sagt om Mercedes och att snart kommer första segern, det kommer jag ju få ångra, va? Men jag står ändå för att jag har sagt det. Och det kommer ju inte gå så jävla bra för Mercedes. Nu är det bara Red Bull all the way här. Vi vill säga en annan sak också, att innan vi nu lägger på här och kör outro med Kimi Räikkönen som frågar vart hans driving gloves har, så är det ju så här att hela kontraktshaverit med Alpine och McLaren och Oscar Piastri, det pågår just nu i supermegadomstolen som ska vara opartisk och avgöra vem som har rätt och vem som har fel och vem som ska ge vem pengar och vart Oscar Piastri får köra nästa år, som kommer sätta någon slags snöboll i rullning med vart alla förare kommer köra inför nästa år. För att det känns som att mycket hänger på det här. Det är så att vi spelar in måndag kväll, dagen efter Belgiens GP, och det är ju under måndagen som de har gått in i den här supermegadomstolen för att få det här avgörandet, eller hur, Anna?
Ja, och det här CRB som de heter, de har 3 dagar på sig att kika eller lämna någon form av besked på vad som gäller, så att vi får väl helt enkelt vänta och se. Det kan hända att vi har ett besked här under onsdag, torsdag kanske, och så håll koll på bloggen.
Och För er som faktiskt lyssnar på Plattan i mattan men inte läser bloggen, så går man alltså bara in på sportbladet.se och så klickar man på motorsport, eller så kollar man och ser efter F1-nyheter, så klickar man bara där så kommer man in på Annas motorblogg. Så vi får väl säga att när den här podden kommer ut tisdag midnatt till natten till onsdag morgon när folk kanske åker till jobbet och så där, då kanske det har kommit ett besked om vart Piastri kommer köra nästa år. Och det då, bara som kan vara värt att nämna innan vi säger hej då, är ju att ryktesvägen och lite så här seriösa F1-journalister med bra inside hävdar ju att det kommer ju vara till McLarens favör här, att Piastri kommer köra McLaren och då kommer det finnas en ledig stol i Alpin. Ryktet är om det kanske blir det Ricciardo, kanske blir det Schumacher, kanske blir det Pierre Gasly, en annan fransman i ett franskt team. Har jag fel, Anna?
Nej, du, det är så mycket rykten och så mycket fram och tillbaks. Så det är väl någonting där. Det kan ju också vara så att det blir Joe som tidigare har varit Alpin junior. Alternativen är ju ungefär lika många. Det finns ju de som pratar om Colton Herta, att McLaren gärna vill försöka hitta en väg in och att F1 gärna vill se en amerikansk förare. Så att,
och då, kan, då är det ju i så fall då det utfallet, ifall det är så att Alpin får rätt och då kan liksom claima Piastri som en alpinförare, vilket skulle också kännas så jävla sjukt att då efter allt det här jävla krånglet att Piastri då ska sitta i en alpinbil och köra, även fast de hatar varandra. Men det skulle i så fall öppna för Colton Herta, och det som du var på väg att säga innan jag avbröt dig, som jag gör ganska många gånger, vilket jag får väl skämmas lite för, men nu avbröt jag dig och skulle, när du skulle säga om att F1 vill ha en amerikansk förare.
Ja, F1s ägare är amerikaner. F1 har en vill framåt på den amerikanska marknaden. Ett alternativ som man spekulerar i är ju såna fall om Pierre Gasly går till Alpin. Han är fransman, och andra sidan är han och Esteban Ocon inte så där supergoda vänner. Men om Red Bull skulle släppa honom, ja, vilka möjligheter öppnas då? Colton Herta, som dock inte har någon superlicens än, i en Red Bull-bil, hur många energidrycker kan det sälja på den amerikanska marknaden? Och hur mycket kläder kan man sälja från Alfa Tauris räkning? Alltså det finns ju
fan vad de har kämpat på. Fan vad de har kämpat på med sin klädkollektion Alfa Tauri. Det känns så konstigt att det är på så sätt de ska promota sig. Nej, nu är vi ju och snackar om små grejer.
Nu lägger
vi
ner.
Ja, nu lägger vi på och lägger ner. Jag rullar igång i outrot här med Kimi Räikkönen. Kul att ni lyssnar på oss. Fan vad kul det ska bli med Hollands GP nu. Förlåt mig, Nederländernas GP. Hej då, tack för idag. Vad kul det var att snacka.
Hej då.
Steering wheel.